Brännande skuld, del 4, av Inger Gammelgård Madsen. Inläst av mig, Stefan Sauk. Roland Benito hade tänt bordslampan. Ljuskäglan träffade det vita pappret i en bländande fyrkant, men resten av rummet var mörkt. Det hade blivit sent. Det sved i hans ögon och han sa för tionde gången till sig själv att han skulle lägga rapporten ifrån sig och bege sig hemåt. Men nu var det ju bara en sida kvar. Det var en tragisk läsning. En familjs liv ödelagt i en gasexplosion. En 15-årig flicka som kom hem från skolan och lyckas rädda sin bror ut ur elden samtidigt som modern, Jeanette Löcke, omkommer. Om Johan Boye verkligen hade känt äkta kärlek till den här kvinnan måste det ha plågat livet ur honom att läsa rapporten. Men varför hade han gjort det? När fallet redan var avslutat och det inte längre var nödvändigt. Och var det på grund av det här gamla fallet som han hade blivit brutalt mördad? Roland kunde inte släppa tanken. Han visste mycket väl att han inte skulle klara upp det där brottet. Hans uppgift var att ta reda på om det var en polis som körde bilen. Det var vad hans brottsutredning gick ut på. Ingenting annat. Han hade insisterat på att stanna och läsa rapporten när Karina gick hem för att försöka ta reda på om det fanns indikationer på att Johan Boye hade kommit fram till något. Att det rörde sig om dråp och inte en gasolycka till exempel. Visste den som dödat Johan vad han hade avslöjat? Kanske var det en kollega. Men det stod ingenting i rapporten. Inte heller i den rättsmedicinska som tydde på något i den riktningen. Jeanette Löcke hade omkommit i en gasexplosion. Det fanns ingenting annat att hämta. Roland stängde rapporten och lutade sig tillbaka i stolen. När han släckte bordslampan slöt sig mörkret omkring honom tills ögonen vande sig vid det och ljuset från gatlampan nere på Bernegårdsplatsen nådde in till honom. Polisbrottsmyndighetens lokaler låg i den gamla post- och telegrafbyggnaden som var en del av centralstationen. Alla hade gått hem och han bestämde sig för att det var hans tur att göra detsamma. Så han skulle hinna snacka lite med Irene och kanske dricka ett glas Barolo tillsammans med henne innan det var dags att gå lägga sig. Tidigt imorgon skulle de till Silkeborg igen, han och Karina, och hålla de sista förhören med poliserna på Silkeborgs polisstation. De hade inte hunnit med alla idag och den enda av dem som körde en bil som påminde om mordbilen hade varit kompledig men skulle vara tillbaka imorgon. Roland reste sig upp, sträckte på sig och gäspade. Så tog han beslutsamt på sig rocken och låste om sig med sin kod. Blev det sent igår kväll? Frågade Karina nästa morgon när hon drog säkerhetsbältet över sig på passagerarsidan och såg granskande på honom. Tja, inte så farligt, ljög han. Jag fick rapporten läst i alla fall. Om brandolyckan. Roland nickade och manövrerade polisbrottsmyndighetens svarta Mazda ut i morgontrafiken som var extra hektisk utanför Århus centralstation vid den här tiden på dygnet. Du tror alltså fortfarande att det gamla fallet har någonting med dråpet på Johan Boye att göra? Konstaterade hon med ett lite skeptiskt leende och klickade fast bältet. Jag vill gärna utesluta det så att vi kan koncentrera oss på andra alternativ. Ja, vad kom du fram till då? Ja, du har ju också läst rapporten. Han saktade farten för en gul stadsbuss som svängde in vid hållplatsen framför stationen. Folk myllrade ut och såg sig inte om vart de satte fötterna eftersom de hade ögonen på sina smartphones. Kanske spelade de Pokémon Go redan så här tidigt på morgonen och risken var att de när som helst kunde kliva ut framför bilen. Han höll foten på bromsen. Tja, jo, jag har också läst den men jag kan inte se att det finns någonting mer att hämta. Det är säkert bara en tillfällighet att Johan Boye hade det liggande i sin låda. Jag tror snarare att det har med hans otrohet att göra. Vi ska leta efter en polis vars fru har haft ett förhållande med Johan Boye. Svartsjuka är det vanligaste motivet till mord. Ja, vi kommer veta mer efter att vi har pratat med alla hans kollegor. Roland satte på radion. De körde resten av sträckan under tystnad. När de passerade bron vid Silkeborg Langsö njöt han av synen av morgonsolens ljusreflektioner i Gunenån. Dimman låg sagolik över vattnet och vassen och vittnade om att det hade varit en kall, klar och nästan vindstilla natt. Carina satt och halvsov. Roland kände sig överraskande pigg. Irene hade väntat med mat när han kom hem sent igår kväll. De hade ätit och druckit ett par glas gott rödvin ihop. Därefter hade han gått en uppiggande kvällsrunda med chefen Angelo och tyckte att han, trots kylan, kunde känna vårens doft under träden där de lila krokusarna hade slutit sig för natten. Han hade känt sig upprymd när han kom tillbaka. Irene hade gått och lagt sig, men hon hade inte tagit på sig nattlinnet. De hade älskat. Han råkade sucka högt och tittade bort mot Carina, men hon satt fortfarande med slutna ögon och hade tydligen inte hört det. Den här gången kom de inte före polisinspektör Axelborg. Han hade i gengäld sett till att kantinen var klar för förhören. På bordet stod plastmuggar i bruna hållare och det fanns en kanna nybryggt kaffe. Den första polisen presenterade sig som Benny Lund och, jo, han ägde mycket riktigt en mörk Peugeot, men det var en 108 och inte en 208. Dessutom hade han ett alibi för tidpunkten för mordet som visade sig hålla när de kollade upp det. Han hade suttit och hållit sin dotter i handen vid en säng på sjukhuset i Viborg där hon var inlagd för blindtarmsinflammation. Det